Hejsan alla ni där ute som är intresserade av simning. Ni har kommit till simpodden Hultén och Jansson nummer 118. I den här 118 upplagan så ska vi som vanligt titta på simtävlingar som har varit, simtävlingar som ska komma. Vi ska snacka lite om en kanske lite bortglömd simmare i svensk simhistoria, nämligen Per Johansson. Hur snabb var han egentligen om man jämför med dagens simma och den kvalitet som bjuds denna dag? Ja, vi ska också fundera lite runt det här med att det är många simmar som slutar just nu. Slutar högstadiet, slutar gymnasiet och tar och hoppar av simningen strax innan sommaren. Det är en krisperiod för svensk simning. Vad tycker vi om det? Lagkapper på SM-tävlingar, har det varit utvecklande för svensk simning eller ja, den filosofin runt det hela ska Thomas Jansson anlägga för er. Detta och mycket annat i upplaga nummer 118 av simpodden Hultén och Jansson. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Simpodden Hultén och Jansson nummer 118. Kan du räkna så långt, Jansson?
Ja, alltså den enda lilla begåvningen som fanns när jag gick i skolan var kring matematik. I övrigt var det minus på de här begåvningsposterna man ska ha.
Var det bara för att du skulle kunna räkna vad som stod i bankboken, eller?
Ja, så kanske det var. Eller så tänkte man redan då på vad bra, då kan han räkna längder och tider.
Så kan det vara.
Så kan det varit också. Ja.
Du, ja, någonstans mitt i surret här av simtävlingar så befinner vi oss. Vi fick ju vara med om två stycken tävlingar som gick i Kina och i Budapest. Budapest fick vi ju anledning att kommentera i TV också. Och i dagarna så har det kommit ut, eller idag rättare sagt, har det kommit ut information om ISLs cirkus till hösten. Har du läst in dig på detta? Eller? För det har inte
Nej,
jag gjort nämligen.
Det har inte jag gjort heller.
Nej, men då ska vi återkomma till det. För det kräver ett visst studium naturligtvis. Och det är ju två städerna som är samma som det har varit tävlingar nu, det vill säga Budapest och Indianapolis och några ställen till. Så att ja, vi får se vad det blir.
Intressant tycker jag att Indianapolis ofta är på hugget och arrangerar, liksom Budapest.
Det är bra. Mare Nostrum finns framför oss, och så finns ju just den här Indianapolis, den tredje fina Champions Trophy, eller vad den heter nu, Champions Series heter den. Och det är den 31 maj, 1 juni, det vill säga en fredag lördag här i slutet på månaden.
Ja, det är om en vecka bara.
Ja, precis. Och om det kommer att sändas i TV eller ej, det vet vi inte. Det kommer att sändas på nätet i alla fall. Man kan ju alltid se såna här föreställningar via fina TV. Det kostar några kronor, men det går ju att se faktiskt.
Måste man ha fina TV då?
Nej, det går med sådana här bond-TV också, tjock-TV och allt möjligt. Det går alldeles ut med.
Ja, för mig.
Men som ett tips från coachen här, att Eurosport sände ju andra deltävlingen med sådana här kommentatorer som vi då. Men första deltävlingen gick och låg ute på Eurosport Viewer också. För er som har den så ska ni nog gå in och titta där, för där kan tänka sig att det finns bilder. Och det var väldigt intressant, för då fick man se den kinesiska produktionen. Och med kinesiska intervjuer och försnackar och allt möjligt. Det var väldigt spännande. Så det kan man uppleva sig.
Jaha. Det är jag helt säker på. Du nämnde Mare Nostrum. Tror du att det är några VM-simmare som visar upp sig då?
Alltså jag vet inte riktigt. Jag har inte det klart för mig. Jag tycker att man får inte så jättemycket information kanske. Så att vi vet riktigt hur det är ställt. Vilka kommer...
Jag saknar pressmeddelande om sådana saker. Vilka ska till Mare Nostrum. Det är klart, det kommer vi att finna när vi listor och så ligger ute, men man skulle egentligen veta det. Sen är jag ju nyfiken på vilka som förutom VM-simmarna, vilka som vill ha en VM-biljett som kanske åker dit. För det blir ju ett jättespännande, vad ska vi säga, några jättespännande veckor ska jag säga här med de tre Mare Nostrum och tävlingarna i Italien och så Paris som förut har legat i juli som har flyttat sin tävling i det här sjoket också. Så att det är spännande, inte bara ur svensk synvinkel.
Nej, det är spännande med många olika nationer naturligtvis. Va? För att de här Championship Series, eller vad det nu heter som jag har sagt flera gånger. Det var ju intressant på ett annat sätt. Va? För att där var det ju pengar i fokus. Det var ett litet urval av simmar som var med. Det var inte de som kämpar och ska slå sig in i den stora, på den stora arenan som är med, utan det var de etablerade, och det blev en annorlunda typ av, inom citationstecken, lite uppvisningstävling över det hela kanske.
Ja, alltså jag vet att du nämnde det både i sändning och jag tror du skrev en liten betraktelse också över det. Jag kanske inte riktigt såg det fullt ut så, även om det var bara fyra simmar i vattnet och en del höll inte måttet, de var inte i form eller höll inte måttet, men jag tyckte nog ändå att i stort sett alla segrare och tvåor och så var,
det var bra,
de kamperna bra. Ja, det
håller jag med om.
Jag gillade det faktiskt. Ja.
Men det är ändå lite trist att säga, det fanns simmar i vattnet som levde på, ska vi kalla det, gamla meriter och var med på grund av att man hade kvalat in men inte hade den formen. Och det är lite trist att se.
Ja, det är ju lite synd när det ändå är en sån satsning i pengar och tv-produktion på olika ställen för det. Så att,
Och då menar jag Mare Nostrum är lite mer på riktigt, upplever jag det som.
Precis som Stockholm. Vad heter det? Swim Open Stockholm.
Swim Open är också, Stockholm. Ja.
Och är också på riktigt lite mer. Jo, men så är det. Även om jag inte tror så många länder har uttagningstävlingar i Mare Nostrum. Men det är ändå lite mer på riktigt. Jag kan se den vinklingen också.
Men för simning och även, ska vi säga, i många lagsporter så är idrotten som allra bäst när den är, när det gäller någonting, när det är på allvar. Jag brukar säga att 20 omgången i elitserien i hockey, som det inte heter längre, där ser du vad gammal jag är, mellan Luleå och Malmö IF, och Malmö IF heter inte Malmö IF längre utan de heter Malmö Redhawks, där kör man fullt tryck 19 till 26 minuten i andra perioden. Sen är det bara 50% åkning sen, om jag drar till riktigt ordentligt. Lite så är det. Och det är inte riktigt rätt idrott för mig när jag vill njuta av den. Jag vill se slutspelet. Ishockey är förbannat bra när det är sjunde matchen i semi eller i finalen. Då är ishockey på riktigt. Och då är ishockey på riktigt sport.
Men så är det nog för dig och mig som inte riktigt är ishockeynördar. Sen kan jag tänka mig att de här som är ishockeynördar, precis som vi är simnördar, de följer alla de här allsvenska omgångarna, eller omgångarna mer eller mindre noggrant. Men jag håller med dig om att det är när det bränner till, det är viktigt. Det är ju samma sak med Diamond League i friidrott. Jag kan ju strötitta, men det är ju ingen nerv som det är när det är VM och liksom finaler på VM. Och lika då med de här 38 omgångarna med skidåkning, så är det ju bara när det blir VM eller OS som det bränner till riktigt, så att det är intressant. Så att jag håller med dig på den punkten.
Idrott ska vara på riktigt för att det ska vara riktigt, riktigt bra. Annars kan man läsa en god bok och dricka en kopp kaffe. På tal om det, så har jag ett fantastiskt gott kaffe här nu, som inte alls har med detta att göra.
Löbers Lila.
Nej. Arvid Nordqvist. De har ett fantastiskt kaffe som heter Reko. Och det är precis det kaffet de rostar när vi sitter och kommenterar på Eurosport. Och
så, jag tänkte säga det.
Ja. Så släpper de ut en puff två gånger om dagen. Och man kan vara lycklig som Eurosport-kommentator när man kommer ner på gatan på Sturegatan i Sundbyberg. De släpper ut den här puffen från senaste röstningen. Den lyckan har jag nästan här varje dag. Detta var bara en parentes. Jag har inte druckit starka drycker eller något sånt, utan jag bara kom på det.
Du, ja, på tal om komma på Per Johansson.
Ja.
Per Senan Johansson.
Född 63.
Ja, och en delvis bortglömd stjärna. Vann ju EM 81 och 83 och var trea på VM 82 och trea på OS 84. Och just OS-loppet 84, vet du hur fort han simmar då?
Nej, berätta.
Han simmar på 49 sekunder.
Mm. Och hur tänkte
men
du
han, fick bara, han fick bara 50,2.
Mm.
Jag roade mig med att kolla lite på jag hade några gamla noteringar. Han hade en extremt sen start.
Mm.
Övriga fältet var i princip ute i luften.
Var det därför han hette sen?
Ja, det kanske var att han var lång också, jag vet inte. Ja, han hade liksom en lång tid på sig när han kom från startpallarna, så var det ju. Med, nu får vi vördnadsfullt uttrycka det, för han var en jäkel på att simma. Och så gjorde man ju inte vändningar som man gör idag. Så tar man och tittar på hans simhastighet. Så om han då hade fått låna någon av dagens virtuoser på start och vändning, så är han ju i princip under 49 sekunder.
Mm.
Och det är intressant tycker jag.
Och svenska rekordet på 100 fritt är?
Ja, det är ju 47,3 utav Stefan Nystrand.
Mm. Mm.
Så det är ju väldigt bra. Men det är ju inte så många svenskar som har gjort under 49. De är väl bara fem.
Mm.
Tror jag.
Ja. Ja, men det är bra.
Det var en liten sån där parentes om att det är ju ändå 35 år sedan. Och han simmade så pass fort.
Ja, då har vi haft en kaffeparentes och en senanparentes.
Ja, precis.
Då ska vi få ihop den här podden.
En hyllning till Per Senan Johansson.
Så är det. Vi lyfter vår kaffekopp och gratulerar honom till, vad blir det, 56-årsdagen i år, va?
Det borde det bli.
Det kan det vara, va?
Ja.
Ja, du... Det känns nästan som om efter den här kaffekoppen så ska vi skölja ner och låta lyssnarna vila öronen några sekunder, så kommer vi strax tillbaka med mer simning. Jaha, då är vi inne i andra delen av vårt snack här i Simpon Hultén och Jansson. Vi hade en grej från förra podden, nummer 117. Det hände någonting där.
Ja, det försvann ett stycke då i podden. Det var väl när vi pratade kring dansk simning, och då blev det lite märkligt, för att efter pausen sen så hänvisade jag till vad vi har pratat om, men det fanns inte med i podden. Jag vet inte, han som redigerade podden, om han hade en sån där fridag då eller vad han gjorde. Vad har du att säga till ditt försvar, Bosse?
Jag kom mer att tänka på han japanen som försvann i olympialoppet maraton i Stockholm 1912. Jag läste en fantastisk story om det nu, som står i Centralföreningen för idrottens främjandes årsbok. Har du läst den?
Jag fick boken för några dagar sedan, och det roliga är att du nämner det där med japanen som försvann, för att vi pratade lite grann om det här hemma också inför stundande Stockholm maraton som ju är om en dryg vecka.
Mm.
Undrar om det försvinner någon från Stockholm maraton i år, eller om det var bara 1912 det försvann en.
För dig som har möjlighet att läsa den här blå boken som är årsboken från Centralföreningen. Jag ska säga att den är alldeles, alldeles utmärkt att läsa. Det är en av de mest välskrivna idrottsböckerna som är återkommande varje år. Men där berättas det i alla fall om den japanske maratonlöparen som försvann 1912. Han stannade ju ute vid rundningsmärket Sollentuna, var så trött så han blev bjuden på kaffe och bullar där inne hos en familj. Och sen så berättade han ju aldrig att han hade avslutat loppet. Och dagen efter det här loppet, han tog sig själv tillbaka till förläggningen, så åkte han hem till Japan. Och han kom inte tillbaka till Sverige från 1984 när han fick avsluta loppet och gå i mål på Stockholms stadion. Och alltså, nu är det så här att
det är politikersvar du kommer med nu, ja, du går ju runt ämnet, ja. Bosse.
Och de som bjöd på kaffe där ute vid rundningsmärket bjöd hit, eller det var någon annan som betalade kanske, men bjöds barnbarnen till det här japanen, kom och besökt, och då bjöd barnbarnen till de som hade bjudit på kaffe barnbarnen från Japan på fika också. Så att det blev väldigt tuttinuttigt och roligt där. Så läs gärna den, en välskriven och trevlig artikel.
Men tack vare dig och Gunnar Larsson så har jag sedan 4 år tillbaka den där boken och är medlem. Så att det är intressant. Nu till ditt svar om podden, tycker jag.
Ja, det blev något fel där. Det är ja. Så här att vi har fått lite klagomål på ljud, och vi har försökt att förbättra oss redigeringsmässigt och hittat ett annat redigeringsprogram. Men banne mig, hur lätt är det att redigera om man bara ska sitta på YouTube och lära sig detta? Och det har man ju försökt. Men det kommer att bli bättre. Men här senaste var det total urtappning där vi blev av med en fil helt enkelt. Men så är det.
Tror du att det går att reparera? Att du kan slänga in det? Eller?
Ja, det är möjligt. Jag ska kunna göra det. Ska försöka. Men å andra sidan så fick jag en datakrasch någon vecka innan, och igår brann min dataskärm upp. Så jag är så här lagom datafientlig just nu. Så du ska vara glad att det här samtalet överhuvudtaget existerar. Eller vad jag ska säga.
Ja, jag är glad för att det existerar. Ja.
Men du hade en annan sak till som du ville slänga in här som du inte har förbriefat oss om. Anna-Karin.
Ja. Ja,
och då är det alltså, inte Anna-Karin Kammerling vi snackar om, nej.
Nej, men Manhattan, New York. Mm. Man kan ju simma runt Manhattan.
Ja, precis.
Det är jag vet inte hur långt det är, men vår fantastiska långdistanssimmerska ute i världen och ute i kalla bassänger, Anna-Karin Nordin, ska simma runt Manhattan. Mm. Det kommer upp här nu på en av kvällstidningarnas sportsidor. Mm. Och det är ju lite intressant. Hon är ju flerfaldig världsmästare i vintersim och satt världsrekord genom att simma 14 mil runt Isle of Man på en vecka. Det gjorde hon förra året. Mm. Och som första svenska invald i Marathon Swimming Hall of Fame. Och nu ska hon simma runt Manhattan.
Ja, precis.
Det tycker jag är häftigt. Mm.
48-årig simmerska som ung. Har... Ja, ung. Som har... Bland annat är den första kvinnan som klarar den här Ocean 7. Där man ska simma långdistanslopp i 7 olika kanaler på 7 olika kontinenter. Om det nu finns 7 olika kontinenter, finns det det?
Ja, det beror lite på hur man räknar med lite olika saker. Ja. Oceanien och Australien och lite sådär, hur de gör. Mm. Men låt oss säga att det är 7.
Ja. Och som sagt, ja, hon... ska simma runt Manhattan. Det är ju trevligt. Det ska vi följa.
Och ska vi slå följa?
Ja, nej. Simma, det gör hon bäst själv.
Ja,
har
det
jag
tror
en
jag.
Känsla av, ja.
Ja, det var ju ingen parentes, utan det var ju en ganska, tycker jag, intressant information att hon är värd att ha koll på.
Ja, 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 så är det. Anna-Karin Nordin, alltså. Manhattan.
Ja.
Manhattan, det är väl en ganska god rink annars, som var populär på 50-talet som en, ska vi säga, det kom väl från amerikanska spelfilmerna efter kriget. Manhattan Cocktail.
Ja, du vet, jag har ju levt ett mer ordningsamt liv, så jag har ju inte koll på drinkar.
Nej, men kaffe dricker du, det har jag förstått.
Ja, det gör jag.
Det är väl så nära det... syn när man kommer i Värmland.
Ja, precis. Så är det.
Ja. Du, ja. Simning var det va?
Ja. Ja, men Anna-Karin Nordin är ju simning i allra högsta grad.
Absolut, ja. Absolut. Nu är vi, ska vi kalla det en silly season just nu. Det här är en period när rätt så många simmar överger vår idrott, eller hur? Och när vi formulerar den meningen, vad tänker vi då, Thomas?
Ja, det är ju faktiskt som så att merparten av dem som har simmat och gått på gymnasium och som nu slutför sitt gymnasium, de slutar. Och när jag säger då merparten, då menar jag inte 55%, utan jag menar kanske någonstans mellan 80-90%. Mm. Det är en förfärlig period. Och sen har vi också de som efter högstadiet är det också en puckel att sluta innan de börjar gymnasiet. Mm. Och de har ingen lust att ta sig an sommaren och vara med, utan det är väldigt många som slutar. Och det här tycker jag är ett akut problem. Det borde lysa rött i varenda kalender hos klubbar och Svenska Simförbundet och de olika organisationerna, allt ifrån Mellansvenska till Skåne Simförbund och allihopa. Nej, men vi måste nu, vi kan inte ha det så här. Mm. Nej, vi kan inte ha det så här, Bosse.
Nej, vi kan inte det.
Nej.
Och vad gör vi? Monumentalt så här en dag i maj anno 2019.
Ja, alltså det första som ju måste ske, det är ju att det blir upp på agendan i alla, alltså att det blir ett att alla någonstans får sjukdomsinsikten att det är ett problem som finns. Och jag tror dit, så långt tror jag de flesta, för de är ju de flesta är både läskunniga och förstår och ser ju hur resultatlistorna förändras med vilka åldersgrupper det är som är med. Men däremot så har man, tycker jag, runt om givit upp. Det kanske låter hårt, men det är min upplevelse. Man har givit upp att göra någonting åt det. Och det är klart att det finns ju inget quick fix. Det finns ju inte en lösning. Det är många saker man måste titta på. Däremot tycker jag inte man ska titta på problemen, utan man ska ta det från andra änden. Vad kan vi göra för positiva saker? Det är ett ämne som jag hoppas vi kommer tillbaka på till. Jag hoppas att det lite grann också kommer att återspeglas i den säsongsplanering och det nya årshjulet som Simförbundet håller på och jobbar fram. Där hoppas jag man tar höjd för det här, men jag är inte så säker.
Du har ju haft väldigt mycket tankar runt årsplanering och årshjulet. När vill du sjösätta de idéerna i stora drag, eller har du inte tänkt att göra det?
Jo, men alltså jag försöker att snickra lite varje vecka på vilka övergripande faktorer man måste ta hänsyn till och hur det skulle kunna se ut. Och jag har också bollat iväg frågan lite grann till en klok person ute i landet. Och kanske kommer tillbaka till dig, Bosse, också och peta lite i det. Men det vore väl trevligt att kunna komma med något i början på hösten.
Mm. Tycker jag låter bra. Mm. Konstruktivitet vill vi ju naturligtvis ha, va? Det var någon som nästan misstrodde oss för att vi inte var tyckte om simning här förleden.
För att det är ju verkligen... Ja, förlåt.
Ja, att vi var lite väl negativa.
Ja, det är klart, det är ju ett problem det här när man petar i det som man tycker borde se annorlunda ut. Och det är klart att det kanske inte alltid är så trevligt att höra på det. Och det kanske uppfattas som att vi är negativa som personer. Jag tror inte att jag tillhör den kategorin att vara en negativ person i sig. Men i de här stora frågorna för simningen, eftersom jag har levt med simningen i stor del av mitt liv och den upptar mycket av min vakna tid, och jag är vansinnigt intresserad och nyfiken på vilka drivkrafter och vad det är som funkar på olika sätt. Och det är klart att då när man ser saker och ting här i Sverige som berör och det känns att nej men gud, vi borde göra på annat sätt, då framför man ju det. Och det är ju olyckligt om man någon tycker, tror att man inte tycker om simning, för det är precis tvärtom. Mm.
Och om du nu återigen, nu ska du återigen få chansen. Du, ta tre olika grejer som du tycker att man ska ändra på. Du behöver inte komma med den definitiva lösningen här och nu, utan den kommer vi kanske med till hösten. Men ta upp tre olika grejer som du verkligen vill att det här måste vi snacka om för att förbättra och förändra svensk simning.
Ja, i botten ligger ju att vi måste träna smartare och mer. Och för att kunna göra det så är ju den första punkten att nyttja året. Och då menar jag att vi måste nyttja den ljusa delen av året. Av egentligen två skäl. Det ena är att det är betydligt färre sjukdomar då. Mm. Och det andra är att det är betydligt mer tillgång till bassänger. Mm. Och då menar jag att den stora merparten av simmarna i Sverige har ju inget med OS och VM att göra. De borde få chansen att träna när det är som bäst förutsättningar. Mm. Så det är den ena punkten.
Ja, då får du två chanser till. Två grejer till och lyfta fram. Det blir på långrande.
Ja, sen är det ju kvaltider som är alltså jag tror att ett litet land som försöker driva utveckling med att skärpa kvaltiderna sågar av den gren man sitter på.
Och vilka kvaltider borde istället, menar du då?
Egentligen samtliga kvaltider överlag. Mm. Alltså kvaltider är ju inget instrument för utveckling. Den är ju bara ett instrument för att mäta och kvantifiera någonting. Utvecklingen sker i vardagen. Då jagar man de där tiderna och kanske då tar kortsiktiga segrar istället för att ha en lugn och metodisk utveckling.
Menar du kvaltider till både nationella?
Ja, SM framförallt, för den skär ju verkligen av grenen för de som inte är heta. Har man då haft en period i... Det här har vi ju nu sagt flera gånger i poddar, men nu leder du in mig på det här. Mm. Det är ju som att trycka på en knapp, men jag ska stoppa. Men alltså, de är 18-19 år. Många har haft en låg utveckling de senaste åren, och så helt plötsligt så blir det nästan svårt att ta sig till ett SM. Mm. Och så finns inga andra alternativ. Mm. Så det är det andra, kvaltider. Ja. Och det tredje är synen på åldrar. Mm. Alltså, vi ropar hej och halleluja för 14, 15, 16-åringars resultat. Istället för att förstå att de är nästan bara barn än. Och som bäst presterar man när man är över 25. Så att synsättet på ålder, kvaltider...
Ja, ljudet blev lite suddigt i konturerna här, Thomas. Så du får ta de här tre olika faktorerna som vi ska rikta in oss på när det gäller att utveckla och förbättra svensk simning. 1-3.
Nyttja årets ljusa tid mycket mer för att istället inte hålla på som mest när man är som sjukast och mörkast. Mm. Kvaltiderna är ingenting som utvecklar oss om inte vi gör rätt saker i vardagen. De är snarare en hämsko. Och den tredje är vår syn på åldrar. Att vi måste i alla led ha för ögonen att vi utvecklar och utbildar för att man ska vara som bäst när man är 25-30 år, inte när man är 16-17 år. Och det innebär att det måste vara mindre halleluja kring resultatet av de unga. Mm.
Ja, men vad bra. Det är en akut fråga det här, men vi tjatar lite om den för att vi vill gärna att diskussionen ska komma upp om det är nu så att ni tycker att det är värt att diskutera. Vi tycker det i alla fall. Du, när du går där i skogen och röjer skog och gräver diken och får barr i huvudet och sånt, då lägger du sig någon form av filosofiska tankar hos dig emellanåt. Det kommer väl en annan rallybil eftersom du befinner dig i Värmlandsskogarna susande förbi och sådär. Men vad tänker du på? Vad tänker du på? Nu låter jag som Sven Melander som frågar den där lilla flickan om vad det viktigaste är i världen.
Det är ju fina ord. Det är ju fina ord när du säger att filosofiska, men ja, det är klart det är väldigt mycket. Jag vet inte vart jag ska börja, men en sak som de senaste dagarna och faktiskt jag drömde kring i natt, det var att jag vaknade av att Stockholmspolisen hade vunnit en lagkapp på SM nu i det här året.
Herregud.
Ja, och till att börja med har det ju inte varit någon SM än i år.
Nej.
Och sen är de en bit ifrån att kunna vinna. Jag tyckte det var liksom intressant. Och där vaknade jag upp och då blev jag ligga och inte och vända och vrida på mig, för att det var ganska långt in på morgonsidan. Men jag blev att fundera lite på det där med lagkapper genom åren. Vilka har dominerat och har det utvecklat svensk simning? Alltså...
Ja, dimman ligger tät över sjön där uppe i Filipstad. Därför blir det lite borttonande emellanåt. Men nu har vi på ryskt sätt skrämt iväg regnet och dimman. Och nu kan du få glida vidare i dina tankar om det här med lagkapp och vem som har dominerat lagkapporna i svensk simning. Och har det varit till någon nytta för svensk simning att det har varit bra lagkappor? För det var väl så egentligen du tänkte, va?
Ja, alltså det är ju jätteknivigt knivig fundering om det har varit till nytta, för det är klart att det har det ju varit på ett sätt, men frågan är om det är det hela sanningen. Om vi bara tittar tillbaka i backspegeln, nu är jag lite förenklat, 60- och 70-tal var väldigt mycket polisen både på herr- och damsidan, det var väldigt mycket S02 på herrsidan. Sen kom Kristianstad in och totaldominerade framförallt på damsidan under många år, och tittar man nu en period har det varit väldigt mycket Helsingborg. När man då går in och gör nedslag i de här lagarna så finner man ju att det är väldigt mycket importer. Till polisens lagkapper var det en mängd värmlänningar till exempel som höjde nivån. Kristianstad plockade ihop också lite grann runt om i landet, både på nära Kristianstad men också längre bort. Och Neptun har ju varit en dominant i omgångar också, och även där kan man se ett mönster att det är en hel del simmare som kommer från andra håll. Och det är klart att för den enskilde simmaren där och då är det ju ett lyft att komma in i ett lag. Men det blir ju lättköpta segrar för tränarna. Och det var där jag lite grann funderade på. Är det bra för tränarens utveckling? Mm. Är det bra för simmarens utveckling? Mm. Att man håsar upp sig kring de där lagkapporna? Och då kanske vän av ordning säger, ja men titta på USA där de kör dual meets och lagkapper och NC2A och allt det här. Jo, men det är klart, det är ett stort land. Det är nästan som Europa. Det är ju möjligt att det, inte vi kan ha den modellen. Så jag kommer även när jag blir att tänka på lagkapper tillbaka till det här med SM-poäng och att blanda ihop de delarna. Det tar bort fokus från den personliga utvecklingen, tycker jag. Alltså det här är ju ingen djuplodande, det bara kom, jag vaknade som jag sa av att polisen hade vunnit lagkapp
på SM i år. Vilken mardröm.
Nej, men det var ju fantastiskt.
Ja, det var ju kul.
Ja. I alla, alltså det har varit jättetrevligt på alla sätt och vis, men man kan ju ta en kontrast till det här som jag då blev att tänka på och kanske göra en liten hyllning till Ann Forsell och Magnus Kjellberg som lotsade fram Stefan Nystrand i vuxen ålder. Alltså han tog ju jättekliv till exempel. Han slog ju igenom tidigt 20-tal. Och sen hade han, som han själv tyckte då, en liten svacka runt kanske 2005-2006. Sen tog han jättekliv och har simmat liksom utan superdräkt under 48 sekunder. Och han lotsades fram. Det var inte fokus på lagkapper. Ett litet annat exempel. Claire Hedenskog var ju 28 år tror jag när hon debuterade på ett OS. Jolin Höstman, de matchades också som vuxna simmare då av Michael Stones och på ett litet hörn Magnus Kjellberg. Det finns skäl tycker jag att filosofera kring det där om vi pratar om att det viktiga är att vi har stjärnor internationellt. För det är ju, är inte det viktigt, då kan vi ju bara köra lagkapper och ha kul. Det var min lilla efter en drömfundering. Jag vet inte om det är något man ska prata i en podd om, men nu har jag gjort det. Så
ja,
då har ju möjlighet att, då har ju möjlighet att sudda.
Ja, den möjligheten är väldigt stor. Men den ska jag ta i det här sammanhanget. Utan, ja, nej, det får nog leva kvar det här.
Kollar du på hockey?
Nej, det gör jag inte. Jag har faktiskt inte sett en enda match.
Nej, får jag säga något bra om SVT?
Ja, gör det.
Ja, SVT Sport. Alltså, jag följer heller inte hockeymatcherna så. Jag har suttit i soffan och somnat någon gång och det har skvalat igenom och, när vi spelar in det här tror jag Sverige spelar mot Finland utan att jag har koll på. Men jag blev lite imponerad av när de gjorde ett nedslag i bredvid hockeyarenan hur förskräcklig situationen är för till exempel romerna som bara något stenkast ifrån hockeyarenan levde ett miserabelt liv. Och jag tyckte det var galant att man lyfte in den verkligheten i sporten. För jag tycker ibland att ja, vi har en tendens att vilja liksom ha en egen fil i idrotten. Att inte blanda ihop. Men verkligheten är ju tvärtom. Idrott och politik och verkligheten, allt det här hänger samman och jag tycker det är jätteviktigt att vi lyfter de perspektiven. Så det tyckte jag var galant gjort.
Bra.
Ja.
Ja.
Det trodde du inte?
Nej, jag blev lite förvånad där.
Ja.
Nej, det ska jag inte säga att jag blev.
Men jag har ju intecknat så mycket på minussidan så att...
Ja, jag menar så någon gång ska du ramla ut på plus också.
Ja.
Du, ja. Ja.
Sen är de duktiga på att ta in, det ska man ju också säga, de är duktiga på text-tv att ta in pressmeddelanden som kommer via TT och så. Mm. Det kan man ju följa och se. Så det är klart att de förbund som vill profilera sig, de ska ju vara lite aktiva på den där punkten.
Så är det nu.
Ja, så det är också något på den positiva sidan. Det är klart att sällan vi ser simning där, men det kanske beror på att vi inte skickar ut nog mycket. Så kan det vara.
Ja. Ja, Jansson. Har vi fått ihop till en 118:e podden nu?
Ja, fast vi lovade ju Viktor Johansson.
Ja, just det.
Men han, någonstans har han försvunnit i... Alltså, han skulle ju ha varit med nu. Ja. Och hoppas inte det är något annat än en ren sån där kalendermiss att ha honom. Han kanske ligger och tränar istället.
Kan vara så.
Ja, vi får hoppas det och att han
kommer säkert av sig. Höra av sig.
Ja.
Då slår vi igen butiken för idag. Tackar och bugar. Tackar er som har lyssnat troget. Vi kommer förhoppningsvis tillbaka med en 119:e upplagan inom snar framtid. Och under SM i Malmö, ja då kanske det kan bli debut på någonting riktigt spännande när det gäller Simpon Hultén och Jansson. Men det får ni veta mycket mer om nästa gång, kanske. Om vi nu inte ska låta cliffhangern hänga vidare ytterligare i ett program. Ha det bra, ha det bäst. Vi hörs, tack för idag. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.